Äntligen trädgårdsfest på bygghemma.se. Vad sägs om ett hus på köpet när du köper din Gardena-robot? Eller klicka hem nya smarta Husqvarna Aspire-redskap. Välkommen till ditt byggvaruhus på nätet på bygghemma.se.
Vid Centralplan väntar flyktbilen, en svart Saab 99. Männen kastas in i bilen och kör. Under färden försöker en av dem få upp värdeväskan genom att skjuta ytterligare ett skott i den.
Att skjuta in i en bil?
Dumt.
Inte bra. Han skjuter alltså sig själv.
I filmens värld är oftast bovarna genomtänkta och logiska. I podden Misslyckade brott hör du raka motsatsen. Misslyckade brott hör du på Podplay.
Podplay.
Här tror jag ändå seglar under feel good
ja, det är jättekonstigt.
Den är ett gränsfall.
Ja,
fast det är det inte, apropå starka kvinnor, är det inte lite tragiskt att vi alltid måste placera just kvinnliga författare i en genre?
Jo.
När jag jobbade i en bokhandel, då var det kickligt. Och då liksom direkt med att man hade en sko någonstans i berättelsen som var ju liksom Bridget Jones och chicklit. Och idag är det feel good och räcker med att man är kvinna och har skrivit en roman som kanske har en kvinna någonstans, så är det feel good.
Så hur skulle du, vad skulle du
en roman?
Liksom,
roman.
En roman. Skönlitteratur.
Ja.
Nöj dig med det.
Ja, verkligen.
En spännande berättelse.
Ja, verkligen så.
Vi ska ha bokcirkel idag här i Samtal om böcker och boken på bordet är Kristin Härnas senaste roman De fyra vindarna där vi får följa Texas-jordbrukaren Elsa Martinellis kamp för överlevnad under 30-talets katastrofår. Och för att dela denna läsupplevelse har jag bjudit in Åsa Hellberg och Katarina Bivald. Och sen lite senare kommer Johanna Stenhus för fler boktips. Och jag heter Lisa Tallroth, nu drar vi igång. Hej Åsa Hellberg, Katarina Bivald, välkomna hit.
Tack så mycket.
Ni är ju författare, båda två också. Nu är ni här som läsare i och för sig. Men det är ju kul att få höra lite grann om vad ni håller på med nu. Du, Åsa, är ju du är väl etablerad får man säga. Var det din 10:e bok som kom nu här?
16:e.
16:e bok!
Jag skriver den här korta också.
Och den som är alldeles aktuell nu, det är just den avslutande delen i serien om Flanagans.
Ja, Nya tider på Flanagans heter den.
Och Katarina, hur skulle du säga om vi ska beskriva Åsas författarskap?
Ja, jag skulle vilja säga att Åsas böcker är väldigt mycket som Åsa själv. De är roliga, glittrande, livsbejakande och fartfyllda. De kanske börjar i Fjällbacka eller utanför Åhléns i Farsta, men de tar oss snabbt ut i världen sen.
Köper du det, Åsa?
Ja, rakt av.
Bra beskrivning.
Ja, ja.
Och Katarina, du har, ska vi se om jag får det rätt, du har 3 romaner på ditt samvete,
va? Ja.
Och den senaste, En dag ska jag lämna allt det här, den har du och jag pratat om tidigare. På den tiden den här podden hette Pocketpodden. Och Åsa, hjälp mig att beskriva Katarinas författarskap.
Ja, jag tror att det som är så påtagligt med Katarinas romaner är omsorgen om huvudkaraktären. Hon tycker så mycket om sina huvudkaraktärer. Och det går som en stråk genom hela böckerna. Sen tycker jag också att hon skriver olika böcker. Alltså det är inte så att jag i bok nummer 2 kände igen mig från bok nummer 1 och så vidare. Utan det är olika böcker. Men det gemensamma draget är kärleken till huvudpersonen.
Du verkar hålla med Katarina, det där är en beskrivning du gillar, en ambition du har själv också. Och du har ju inte skrivit serier tidigare, men det är det du håller på med nu faktiskt, att sjösätta en ny serie. Berätta lite kort om den.
Nu håller jag på att arbeta på en mysdeckare med författaren Berit Gardner i huvudrollen som löser mord i olika sammanhang. Så först ut i en liten by i England.
Och det kan man säga också en sak som förenar er. Ni är lite anglofila.
Ja, gode gud.
Ja, verkligen. Alltså jag skriver om Sverige nu. Jag har också en ny serie. Och det här utspelas 1930 och min serie utspelas i början av 1900-talet. Men just att jag inte fick lämna landet riktigt, va? Det kändes lite besvärande, måste jag säga.
Ja, det har man ju fått göra genom böckerna.
Alla böcker, tror jag, ja.
Men och nu har vi läst en amerikansk författare, Kristin Härna. Hon är ju en av de stora topplistejättarna i USA. Jag tror att det här är hennes 24:e bok. I alla fall 9 titlar finns på svenska. Hennes riktiga braksuccé var romanen Näktergalen från 2015. Den handlade om 2 systrar i det ockuperade Frankrike under kriget. Och ni båda var välbekanta med den här författaren sen tidigare, Kristin Härna.
sen innan näktergalen skulle
ja,
jag säga.
Långt innan. Det roliga med henne är att hon har hållit på så länge. Det måste vara nästan 20
jag
år.
Jag minns första boken jag läste av henne och nu kommer jag inte ihåg titeln bara för det, men den handlade om fyra systrar och deras ständigt pågående konflikt med pappan som ägde gården som de sedan skulle ärva då. Jättebra bok. Jag blev väldigt förtjust i den. Och i en annan bok så hittar huvudpersonen någon liten flicka i skogen som hon måste hjälpa och ta hand om. Också en fantastisk bok.
Jag tycker Kristin Hanna alltid är så otroligt bra på att fånga just kvinnliga relationer. Vare sig systerskap eller moderskap eller vänskap. Och ofta med viss tårdrypande kvalitet. Det är ofta bra att ha näsdukar på plats.
Ja, mycket känslor. Ja. Jättemycket känslor.
Det var det ju här också kan man säga. Bra att ha näsdukar på plats. Det säger ju någonting om läsupplevelsen. Om vi ska sammanfatta den annars, hur har det varit att läsa den här De fyra vindarna? Tycker du Åsa?
Jag kände inte riktigt igen henne tycker jag. Sen beskriver det ju ett tids... Den beskriver en naturkatastrof som jag var helt omedveten om. Så att jag fick mig en, inte minst tycker jag, en lektion. Det var ju fascinerande alltså.
Det är en väldigt specifik period i amerikansk historia. Det var samma sak för mig. Man känner till 30-talets depression och massarbetslöshet. Men att det också under den här tiden blir riktigt svårt för de som bor i Mellanvästern. Alltså de här staterna Texas, Oklahoma, New Mexico till exempel. Där det är då stora prärieområden. Jag bara drar lite bakgrund här nu så man ska förstå. För det är verkligen detta som är ramen för berättelsen. Och jag tror att en amerikansk läsare kanske förstår direkt om man pratar om Dust Bowl, ett begrepp som finns. Vi svenskar kanske behöver bli påminna då om att utöver den ekonomiska depressionen så var det också en ekologisk katastrof efter under några år där på 30-talet. Svår torka, vinderosioner som drar fram över de här prärieområdena som människor då har odlat upp. Det vill säga man har tagit bort gräset så att nu när vinden kommer så blåser ju sand och jord upp till enorma sandstormar med svält och fattigdom som följd. 2,5 miljoner människor i hela Mellanvästern tvingades fly sina hem, googlade jag upp. Bara på grund av just den här miljökatastrofen som man kan kalla det. Det är en väldigt specifik historisk period som man skildrar. Det här kallas Dust Bowl.
Jag hade inte en aning om det här. Men sen, det är ju lätt att dra paralleller till hur ser det ut idag då, med flyktingströmmar över hela världen.
Och migrantarbetare i jordbrukssituationen i USA. Och fientlighet mot migrantarbetare trots att man är helt beroende av dem och deras billiga arbetskraft.
Ja.
Men jag tänkte, hon börjar ju väldigt effektfullt i en prolog. Och där den prologen avslutas med: jag svär, ibland när jag sluter ögonen kan jag fortfarande känna smaken av sand i luften. Och lite så är det väl att ha läst den här boken. När man slutar kan man känna den smaken. Hon beskriver de här sandstormarna och den svarta sanden och hur det täcker allt i lager. Så oerhört effektfullt.
Vi börjar då i en liten stad i just Texas, ett av de här väldigt drabbade områdena. Men vi börjar innan egentligen allt elände har dragit igång. Det är ganska goda tider där, först på 20-talet när vi får lära känna Elsa som är romanens huvudperson. Och sen ska vi följa henne genom detta också. Småningom gör hon, precis som väldigt många andra, flyr mot Kalifornien.
Jag tycker nästan hela romanen började som en romance. Jag fick den där romance-känslan när hon liksom ska göra sig lite fri från sin familj och ger sig ut i natten och träffar sin blivande make. Man fick en, jag fick en romance-feeling. Den gick snabbt över. men just då, inledningsvis,
jag fick jag det. Om Elsa, vad är hon för tjej när vi först träffar henne?
Nej, men Elsa har varit sjuklig och det har präglat hela hennes uppväxt. Men hon har inte varit sjuk på väldigt, väldigt många år. Men familjen behandlar henne som om hon fortfarande var sjuklig. Och hon anses av familjen inte vara vacker. Och så att hon får inte liksom vara med som andra flickor får vara med. Och hon bryter sig loss lite från det.
Och man kan ju säga att hon har på ett sätt väldigt många kreativa idéer om hur hon ska bryta sig loss. För i kapitel 1 så går hon till sin pappa och berättar att hon vill börja på college trots att hon är kvinna. Och i kapitel 2 går hon till sin pappa och berättar att hon vill gå på lönnkrog.
Hon har hittat till böckerna och de har öppnat världen för henne. Den här romanen Oskuldens tid bland annat är en sån som talar om för henne att det finns en annan värld där ute.
För hon kommer ju från pengar och det är ju intressant att veta när man går in i resten av romanen sen när det verkligen inte finns några pengar.
Mm. Och hennes nästa anhalt är ju en litet jordbruk, en liten gård ute i Texas. Det blir inget college för hennes del, utan hon, det här går ju ganska snabbt igen då i början. Hon blir med barn och hon tar som hand av den här killens föräldrar och den familjen får hon flytta in i. Så, och vad är hennes roll på den här gården?
Hon kommer väl ändå rätt snabbt in i den här familjen. Hon gör sig nödvändig, lite oväntat för henne och kanske för hennes svärmor så passar hon ju verkligen in i det här jordbruket. Hon lär sig älska marken, hon lär sig älska att bruka jorden och hon blir ju också mamma till deras barnbarn. Och får så, på så sätt tycker jag en väldigt viktig roll i den här. Hon blir på något sätt navet som knyter ihop den här familjen. Jag hittade två citat som jag tycker både beskriver Elsa men också kanske hennes plats i den här familjen. Och det första är: Elsa hade upptäckt att hon hade en nästintill outtömlig förmåga att älska. Och det lär hon sig mycket via moderskapet. Hon lär sig älska sina barn, lär sig älska sin man och hon lär sig älska sina svärföräldrar väldigt mycket. Och sen ett citat som jag fastnade särskilt för. Hon lärde sig hur man gjorde sig osynlig på en bondgård genom att arbeta hårdare än någon annan och aldrig klaga. För det är ju också något som hon får med sig från sin barn och ungdom. Det här med att försöka sjunka in i väggen, att aldrig vara en del, att inte synas, att inte höras. Och även om hon trivs väldigt bra på den här farmen så fortsätter hon ju väldigt mycket att försöka göra sig osynlig.
Också för hon kommer ju på att hon kan älska, men hon tror ju fortfarande inte att det är möjligt att någon kan älska henne. Så att inte ens hennes barn tror hon kan älska henne. Att hon förväntar sig att de ska lämna henne. Hon förväntar sig att bli övergiven, att inte bli omtyckt. Och
tyckte det var så himla spännande med just det här göra sig osynlig. Alltså osynlig som en aktivitet. För ofta tänker man ju sig, tycker jag, att man beskriver att någon är osynlig. Men det krävs ju ofta rätt mycket arbete för att vara osynlig.
Ja.
Och man kan ju säga sen att när hon tvingas lämna den här och bege sig ut mot Kalifornien så blir det ju snabbt omöjligt för henne att fortsätta försöka vara osynlig. Utan där måste hon mycket, mycket mer än tidigare kliva fram.
Och sen blir hon ju också en del av Martinelli-familjen, tänker jag. För hon blir ju väldigt omtyckt av mamman till sin svärmor, helt enkelt. Och blir den dotter som svärmor aldrig har haft. Och svärmodern blir den mamma som Elsa aldrig har haft. Så det är ju en djup sorg när hon tvingas på sätt och vis lämna Texas då.
Det börjar med bara Elsa, men hon födde ju en dotter då, Lorida, som också kommer att bli en huvudperson. För sen när hon är, Lorida här är i tonåren, så börjar ju Kristin Härna varva kapitlen. Så att vi får följa detta också genom en tonåringsögon. Och vad är hon för slags tjej, Lorida?
Hon är brådmogen, får man väl säga. Det är få 12-13-åringar som är svenska i alla fall idag, som är som Lorida, säger jag. Du säger Lorida. Det är ju lite olika hur man har läst den där boken. Men jag säger Lorida, om det är okej då.
Ja, absolut. Jag vet, första gången jag sa det högt, jag visste inte ens hur jag skulle uttala henne.
Nej, jag tror Lorida, tror jag. Hon är otroligt, alltså, och det vet man ju som författare också. Ska man ha två huvudfigurer så måste de ju vara olika varandra och de måste dra varandra på olika sätt. Liksom. Så är det ju. Och Lorida och Elsa är ju väldigt olika. Elsa är den tillbakadragna och Lorida är den som står med armarna i midjan och säger: vad i helvete är det här? Liksom.
Medan Elsa verkligen hittar sin plats på den här bondgården och kanske framförallt i relation till marken, jorden, växtligheten, så är ju hennes dotter Lorida alltid på väg någon annanstans.
Ja.
Hon drömmer om att se broar och Hollywood och åka till Kalifornien och brås väl kanske lite mer på sin pappa som också var väldigt mycket av en drömmare.
Ja, hon är ju pappas
missnöjd lika. Drömmare.
Ja. Och väldigt hård och elak, tycker jag då, också mot sin mamma. Jag tyckte hon var ganska odräglig tjej där inledningsvis.
Ja.
Och sen så får väl hon också ta
djupt
stort olycklig, bett av verkligheten.
Djupt olycklig, tänker jag att hon också var. Och att det är först när det där första stora skeendet sker som hon blir elak och säger att allt är ditt fel, mamma.
Mm. Det är ju en bok full av stora livsval som Elsa måste göra vid ett antal tillfällen i sitt liv. Att stanna kvar eller att lämna är ju en sån här central fråga som hon umgås med ganska en stor del av boken innan hon till slut ändå. Hon gör ju det, hon åker ju till Kalifornien så småningom. Men borde hon bara ha åkt, eller förstår man hennes tvivel och tvekan?
Elsa hade jag nog i början, i första delen, extremt svårt att identifiera mig med, för jag är en problemlösare och det är inte Elsa. Elsa stannar i problem och tänker på problemen, och det gör aldrig jag. Utan min första tanke när ett problem uppstår är, hur löser jag det här problemet? Och det, så tänker inte Elsa. Så jag tycker hon utsätter sina barn för rätt mycket innan hon försöker rädda dem.
Som ju också blir att utsätta dem för väldigt mycket...
Ännu värre.
Ännu värre.
Ja, ja. Möjligen... ja, men det vet inte. Det vet inte Elsa då. Jag tror att Elsa tror nog att hon reser mot någonting som är bättre.
Fast gör hon det? Jag tror inte. Jag tror att Elsa vet att det kommer bli värre.
Men
att
hon du tror det? Ja, ja, okej.
Okay, jag tyckte att man fick en bild av att Elsa visste att de här drömmarna om guld och gröna skor... Det kommer inte bli så. Hennes son har inga skor. Jag funderar på den första meningen i prologen. Hopp är ett mynt jag bär med mig. Och där undrar jag, är det ett mynt som hon har burit med
ja,
sig?
Ja, hon bär ju med sig
ett mynt. Men är hopp någonting hon har burit med sig? Jag vet inte om hon är så hoppfull själv, Elsa. Hennes man har ju på ett sätt hopp eller drömmar om en annan värld. Och Lorida har ju också att hon drömmer om något annat. Men just, ja, Elsa drömmer om att bli älskad. Men jag vet inte om hon är liksom hoppfull om att hon ska få det.
Nej, det tror inte jag, för att hon förstår inte att hon kan få det.
För liksom envishet eller överlevnad eller styrka eller för den delen kärlek är ju ett mynt som Elsa bär med sig. Men för jag tycker på ett sätt det som är mest gripande med Elsa är att hon lyckas överleva och få sina barn att överleva med så lite eget hopp.
Ja, visst.
Hon är liksom, hon härdar ut. Och det tycker jag också
måste
är väldigt typiskt.
Måste man inte ha hopp? Alltså jag menar, blir det någon människa kvar i en sån här situation om inte hopp, om hon inte har hopp?
Ja, hon har ju hopp för sin dotter att hon ska gå i skolan och komma in i college. Så det finns ju hopp för andra. Men jag tänker att nej, man behöver inte ha hopp. Man behöver ha styrka nog att vakna på morgonen och hitta mat åt sina barn. Men det är ju väldigt liksom, fysisk aktivitet.
Ja. Så det kanske inte skulle varit hoppet som var hennes liksom, drivkraft?
Nej, kärlek är ett mynt jag bär.
Ja, jag tror kärlek, tror jag också. Och att ge sina barn ett bättre liv än det man har själv. Mm. Jag jobbar med just hopp i den romanen jag skriver nu då. Och det är spännande ord att tänka på.
Mm. Jag tänker också att den är så tidstypisk på ett sätt för den här tiden att man har hopp om sina barn. Många som tänker att jag kommer inte få det bättre, men jag tror att mina barn kommer få det. Och jag undrar om det fortfarande är så idag att man tänker att mina barn kommer få det bättre än jag har. För det, är också, det är ju på ett sätt det är ett hopp om framtiden att tänka att min dotter ska gå i college även om inte jag fick det.
Vad har du kommit fram till? Du säger att det är ett spännande begrepp.
Jag tror ju att det är en drivkraft, hopp. Jag tror att det är en draghjälp i livet liksom. Och i min roman så är det ju så att min karaktär har när ett litet hopp om någonting. Men när det dör, så vad ska man leva för då liksom, är ju frågan.
Ja, jag tror att jag tänker på det som att hopp är ingenting man kan bestämma sig för. Alltså, det är så mycket en känsla, och som alla andra känslor kan du inte bestämma dig för att du ska känna detta. Utan antingen gör du det eller inte. Och eftersom förutsättningarna för att känna hopp är extremt låga i den här romanen, De fyra vindarna, så får det istället liksom bli en liten medaljong eller ett litet mynt. Det får manifestera sig i någonting fysiskt som man bär med sig, för man kanske inte klarar av att uppbringa det själv.
Och jag tänker också att... nu kan vi fundera på en massa saker. Vi kan fundera på hur vi mår. Vi kan fundera på liksom hur framtiden ska se ut. Och i den här boken så pratar vi om överlevnad. Och då är det basalt. Liksom. Hur får jag vatten? Mm. Jag tror inte den lyxen finns att tänka ens på hopp. Nu kommer hon ifrån en annan miljö så hon har någonting att jämföra med. Men hennes barn har ju ingenting att jämföra med. Men hon har ju det. Så att det är klart att det skulle ju kunna få henne både desillusionerad och drömma om någonting nytt. Men jag tror inte hon har tid med det riktigt.
Till skillnad från hennes man. Och det är också en fråga om vad hopp gör med den. Liksom, skulle ni säga att hennes man är hoppfull? För på ett sätt, han har ju drömmar om ett annat liv. Men det gör ju honom också mer bitter mest, skulle jag säga. Mm.
Och hans drömmar måste ju dö då när han tvingas, och det är ju så tidigt i början så det kan vi ju avslöja, men han tvingas att gifta sig med Elsa. Då dör ju hans drömmar. Han skulle ju gå på college, men det, sorry, så blev det inte. Det är ju intressant också hur han då liksom betraktas som någon slags hoppfull då, eller att han inte kan ställa om till den nya verkligheten, medan Elsa är fantastiskt duktig på det. Alltså, ja, det är ju hennes styrka någonstans, tänker jag. Att hon, nu får hon en ny situation. Okej, då går jag rakt på den. Då gör jag någonting i de nya förutsättningarna. Hon går inte och fortsätter inte gå framåt med gamla förutsättningar. Utan okej, nu skiftar vi. Liksom. Det kan jag känna igen mig själv. Och jag tror att det är nödvändigt för överlevnaden. Liksom.
På ett sätt kanske det är det som finns när man inte har hopp. Att man har någon sorts basal acceptans.
Ja, exakt. Man accepterar tillvaron som den är. Och kan byta spår därför.
För att... Hon säger att vi accepterar en ny verklighet som den är.
Precis. För vad hon gör i början är att hon bara funderar och funderar och funderar och ingenting händer och funderar och funderar och funderar. Men när hon väl packar ner sina barn och drar mot Kalifornien, då händer ju någonting. Liksom. Då ställs hon ju inför nya situationer hela tiden som hon måste hantera.
Men också och då gör hon liten kort, det här är ju försvinnande kort, men den lilla, lilla korta stunden där hon precis har kommit till bondgården innan torkan, där ställer hon ju också om en helt ny verklighet.
Gör hon.
Accepterar och här blommar upp. Så hon har det flera gånger som hon lyckats liksom ställa om. Och...
Ja, precis.
Men för jag funderar på det här som hela tiden återkommer som någon slags bas till hennes val, nämligen att hon vet hur det är att inte vara älskad. Jag tänkte, du sa att hon inte är en problemlösare, men jag tänker att det där kommer tillbaka hela tiden som en förklaring till varför hon håller fast vid det hon har.
Ja, jag köper förklaringen. Ja, den tycker jag är väl beskriven, men jag hade ju aldrig gjort likadant i min egen bok och jag hade aldrig gjort likadant själv.
Just i och med att hon brinner så mycket för den här bondgården och misstänker att det inte kommer vara lättare om hon reser. Varför stannar hon inte kvar då? Det hade kunnat bli en bok om hur man härdar ut på en bondgård och försöker överleva så gott man kan. Och det hade också blivit en gripande historia om hur man depressionen och sandstormar. Så för mig var det nästan lite svårt att förstå varför hon då till slut reste till Kalifornien.
Ja.
Så det, jag hade också lite problem med velandet och kanske drog ut det lite för långt.
Ja, jag tror också det.
Jag tror att hon reser till Kalifornien för att Kristin Hanna vill berätta om den delen av historien också, nämligen alla dessa migranter som kommer till Kalifornien under den här tiden.
Och det hängde väl naturligtvis ihop, för många kom nog från Texas området eller från den
Midwest
som är...
Precis, och vad som möter dem i Kalifornien då är ju, då lever de ju verkligen som flyktingar.
No okies.
Bygger någon slags läger av provisoriska grejer som de hittar och det handlar bara om att försöka få jobb för dagen på de här olika plantagerna. I hennes fall är det bomullsplantage. John Steinbeck i Vredens druvor skildrar ju precis samma sak. Då plockar de vindruvor istället. Men det är ju Kalifornien är fullt av sådana här olika odlingar som alla dessa människor står och hänger på låset för att överleva dagen. Vad tänkte ni på när i den delen av boken? Var det något som slog er i hur hon skildrar detta livet som flykting?
Jag har funderat mycket på frågan om det är en hoppfull bok eller inte. Och jag landar i att jag tycker att den är hoppfull. Och skildringen av migrantlivet blir i grunden hoppfull. Och den blir hoppfull för mig för att hon har en så positiv människosyn på när det gäller människor som lider. För Elsa kommer ju till det här tältlägret, är ju vad det är, där migranter bor och desperat söker dagsarbete. Och får hjälp. Hon får ju en bästa vän, en kvinna och en flerbarnsfamilj som bor i tältet bredvid. Och en sån amerikansk sak när de precis så att säga flyttat in så kommer den här familjen över med någon sorts välkommen hitgåva. En röd potatis som är det enda de har och Elsa ger tillbaka 2 skivor bröd.
Och det behövs verkligen, för nu är det så jäkla eländigt. Så att det behövs ju några sådana här lykter av vänlighet och kärlek.
Men jag tror att det skiljer också henne, vad hon vill säga om liksom att det finns något riktigt Amerika där man hjälper varandra och där man liksom härdar ut och man försöker göra bästa situationen. Och sen finns det förstås det här oamerikanska fienden, de rika amerikanerna, plantageägarna, de som utnyttjar. För hon säger det flera gånger, hur oamerikanskt det är. Hur kan vi i Amerika, hur kan ni göra så här?
Så här var det inte tänkt.
Precis.
Jag funderar också mycket på den här diskussionen som finns någonstans i boken om vad är det att vara amerikansk medborgare. Ja, att de i Kalifornien vill peka ut de här inresta människorna som utbörlingar.
Ja.
Medan de hela tiden vill understryka att vi är alla amerikaner. En bild som då inte alls delas av de bofasta.
Nej, det verkar som staterna håller hårt i sitt på något sätt.
Och de som har mot de som inte har.
Ja, men jag menar, det är bara situationen på sjukhus. När de söker sjukvård och en kvinna ska föda barn och det finns liksom ingen hjälp att få för dem. Det stängs dörrar hela tiden. Men jag blev lite lättad när vi kom fram till Kalifornien-avsnitten. För då hände någonting, tyckte jag, i boken. Det blev ju inte en ljusare tillvaro för dem, men det var ändå något ljus som slapp in i boken.
Jag tror att det som hände är att Elsa för en gång skulle börja agera. Det är nu vi ser henne, hon gör saker.
Ja,
hon får
precis.
Sin dotter till skolan trots att, och det här var ju också en lärdom som hon gjorde, att liksom De här migrantbarnen förväntas inte gå i skolan, förväntas få liksom plocka bomull, men inte hennes dotter. Hon ska fan med gå i skolan. Ja, då tar hon med henne dit, trots att det spelar ingen roll om du blir retad, det spelar ingen roll om du, hennes son blir slag, men du ska, liksom, du ska få en bättre värld.
Ja, precis.
Och så finns det flera sådana tillfällen när de verkligen står upp för sin familj. Och den otrevliga dottern börjar också, där så börjar vi se en familjesammanhållning.
Ja,
alla försöka hjälpa till och göra sin lilla insats.
Det händer ju någonting just när man skickar ut sina personer på resa. Man känner ju en viss tröstlöshet i liksom sandstorm på sandstorm på sandstorm. Och det blir liksom bara värre och värre där i Texas. Man sugs ju med i det här eländet, den känslan av uppgivenhet. Och att när man ger sig ut på resa då till slut eller flyr, då måste ju saker börja hända. Sen så är det svårt att veta om de blir till det bättre eller sämre, men man kommer ju in i en annan tempo. Men du sa det här med hoppfull roman. Det är ju en annan sak som den här romanen presenteras så. Som att vi har någonting att lära av historien och vi har varit igenom eländiga tider förr. Jag hör när Kristin Härna pratar om den här boken och som den har presenterats just som en hoppfull roman. Tycker ni att det är det?
Nej,
men inte på det sättet. För det är ju en jättemärklig syn på överlevnad också. För det som är i den här boken att många tar sig inte igenom. Jag ska inte spoila för mycket, men det är mycket.
Det vet vi ju. Ja, det var väldigt många människor som inte klarade av det här.
Så jag tolkar det snarare som att hon ville att liksom, vi måste lära oss av historien. Att vi kan inte upprepa den igen. Om vi gör det som förra gången så går det inte. Snarare än att ett tecken på att liksom, om vi bara härdar ut så kommer... Ja, en del av oss överlever och så till slut så kommer regnet.
Vad tror ni hon vill lära sina läsare då, om hon skulle ha en sån ambition?
Jag vet, men det är ju så lätt att dra paralleller till de flyktingströmmar som finns idag och till kommande naturkatastrofer och vad det kommer innebära i ännu större mängd flyktingströmmar. Och där vi går till Sverige där man vill stänga gränser och man vill inte hjälpa till. Och så där kan inte världen se ut framöver. Och jag tänker att pandemin nu också har lärt oss någonting om att här en hel värld har blivit drabbad av exakt samma sak. Och hur vi med gemensamma krafter har försökt att lösa det med vaccin. Och ändå så glömmer vi bort en hel kontinent, den afrikanska kontinenten. Där är 5% vaccinerade idag av EU, tror jag 85% eller något sånt där. Så att det är... Ja, vi har mycket att lära och ta med.
En annan parallell till samtiden tänker jag är det här politiska uppvaknandet som ju hon också genomgår i Kalifornien här. Att skillnaderna mellan de rika och fattiga blir ju extremt tydliga. Plantageägarna, några få då som har möjlighet att sätta villkoren för allas överlevnad.
Så är det ju fortfarande i USA, Amerika. Ja.
Och lika så att man försätter sig i skuld. För det är ju också i den här boken plantageägare som har som system att försätta sina arbetare i skuld. Så att de ska ha färre valmöjligheter. Liksom.
Nej, man får aldrig några kontanter utan det enda man kan betala med är mer arbete. Mm-hmm. Man kan aldrig frigöra sig.
Och också tänker man parallell till idag med det här med kredit. Man är i USA med hela kreditsystemet. Man har ju en jättestor andel av befolkningen som är försatta i skuld. Mm. Och som inte kan komma därifrån.
Du var inne på det innan, Åsa, att Kristin Härna profilerats lite på att porträttera kvinnor och gärna de kvinnor i historiska skeenden där det har berättats väldigt mycket om vad männen har haft för sig, men kanske inte lika mycket om kvinnorna. Och det här att man säger att hon skriver om starka kvinnor, det är ett grepp jag själv tycker svårt.
Ja, vi pratar inte om det. Jag tycker jag kan inte sluta prata om starka kvinnor.
För jag tror man skulle kunna påstå då att Elsa skulle vara en sån stark kvinna, om man skulle vilja använda det begreppet, stark kvinna. Tror du inte det?
Nej, jag tror inte alls. Inte alls. Loreida är en stark karaktär, men Elsa upplever inte jag som en...
Jo, det är, jag skulle säga att Elsa, eller blir stark.
Nej, jag tycker att Elsa är en överlevare, men hon är inte någon...
Är inte det som är en stark kvinna, att vara en överlevare?
Nej.
Vad skulle du...
Jag vill nog... För Loreida har den där stå på barrikaden feelingen över sig, tycker jag. Och den har inte Elsa.
Jag håller med, fast jag tror att det Kristin Härna säger är att vi inte bara kan titta på de som står på barrikaderna.
Nej,
att det finns en styrka just i överlevnad och att de som vi inte har visat vilken jävla namn och fan som det krävs för kvinnor att få sin familj att överleva. Och det är ju ofta kvinnorna som behöver stå för den här överlevnaden.
Men jag säger inte att stark kvinna alltid är bra eller att det är mer värt. Eller, men Om det finns starka kvinnor så finns det svaga kvinnor. Och det är där jag liksom, jag vill inte att vi ska fastna i stark eller svag eller kategorisera kvinnor på det viset. Utan jag tror att de flesta kvinnor, och Elsa i den här boken, hon gör så gott hon kan. Och hon gör det för sina barn primärt. Hon gör inte så mycket för sin egen del, utan hon gör det för sina barn.
Men är inte det också själva definitionen av stark kvinna, ofta när man pratar om det, att de inte haft någon val? Hon har blivit tvingad att bli starkare.
Ja, men en svag kvinna, vad gör hon då? Kvinnor är väl bara kvinnor. Vi gör det bästa vi kan, liksom. Och vi kämpar och vi liksom...
Och också finns det något egenvärde i att vara stark om man har tvingats bli det? Om det handlar om överlevnad, för det förs också fram som något positivt. Oj, du är så stark. Men kanske snarare
ja,
att man
och jag
har tvingats stå ut väldigt mycket.
Ja, och jag får om kvinnorna i mina böcker, att de är så starka. Och jag tänker att, ja men... Kan vi inte bara prata om kvinnor som kvinnor av kött och blod, och vissa är si och vissa är så.
Starka i vissa situationer, svaga i andra.
Ja, vi är hela människor liksom.
Ja, verkligen. Jag tyckte det var intressant. Här var snarare en skildring av osynliga kvinnor. Och det har väl Kristin Hanna också varit väldigt tydlig med intervjuer, att det är så stora delar av kvinnors öden under depressionen som är inte omskrivna, utan man har sett de här männen i städer som jobbar på fabriker. Den berättelsen har man hört väldigt ofta. Men det är liksom kvinnorna som har odlat marken, tagit hand om barnen och ofta garanterat en hel familjs överlevnad att humma i mindre om.
Precis. Mm.
Och jag tyckte att slutet på ett sätt skapade en helt annan sens moral än det jag tror författaren var ute efter.
Nu är det svårt, vi ska inte avslöja precis vad som hände, men vi har ju ett crescendo och ett dramatiskt slut, så är det. Och du tycker att hon la för mycket vikt vid det som hände precis där på slutet jämfört med allt det som Elsa har åstadkommit i sitt liv fram till dess.
Boken avslutas ju på ett sätt med att Lorida pratar om sin mamma. Och då pratar hon om slutet bland annat och säger det var då hon fann sin röst. Och det här har jag stört mig på något oerhört, för jag tycker att det är en rätt traditionell och rätt manlig sätt att se på vad det innebär att finna sin röst. Och jag skulle istället mena att hon fann sin röst långt innan det här slutet. Hon fann sin röst på Hem- och skolaföreningen till exempel. Eller när hon försökte få sjukvård till sin vän. Eller när hon tvingade iväg sina barn till skolan trots att liksom, de borde vara på bomullsplantager. Jag skulle mycket mer ha velat se något slut som handlade om Elsas kamp, mer som Elsa var som person. Det blev lite sökt, tycker jag, den här situationen hon hamnade i.
Och på något sätt blev det som att det bara är det som... Då? Ja. Återigen är det en man. Vi
det här är också en man som...
Liksom.
Ja, men så plötsligt för slutet måste dyka upp en man. Jag tror inte det avslöjar för mycket om man säger att han är engagerad i fackföreningsrörelsen. Han är singel, han har inga barn. Han jobbar inte 10 timmar på en bomullsplantage. Men han håller någon sorts liksom brandtal för en ensamstående mamma som bor i ett tältläger och jobbar 10 timmar på en bomullsplantage. Och han ska på något sätt lära henne hur saker fungerar. Jag blev oerhört störd.
Jag förstår det. Jag kan hålla med om det. Som författare då, tar ni med er någonting från den här boken?
Jag tycker att hon skriver ju jättebra. Alltså, hon är duktig på att klämma till där det ska klämmas till och sådär. Ja, men jag tycker kanske, men det är ju min personliga smak bara, att jag tycker att vi dröjer oss lite för länge kvar i Texas.
Mm. Det är de där sandstormarna.
Ja.
Jag tar definitivt med mig beskrivningen av fysiska strapatser eller fysiska utmaningar, för jag vet inte, i både dina och mina böcker, och jag tror mycket av det som skrivs i modern tid är ju, tror jag, har gemensamt att det så ofta fokuserar på det psykologiska och känslomässiga lidandet hos en person. Det måste finnas problem, så är det, men de är sällan fysiska problem, konkret fysisk smärta. En av mina favoritförfattare annars är Dick Francis, en engelsk deckarförfattare som skriver, han är före detta jockey, så i hans böcker så bryts det alltid ben. Det finns alltid blåmärken och som gulnar över flera dagar. Och varje gång jag läser slår mig hur sällan det är man har mer fysiska hinder på sina böcker, om sina huvudpersoner och så. Och här är det ju imponerande, tycker jag, apropå de ändlösa sandstormarna, hur hon lyckas få med det fysiska lidandet i så många hundratals sidor och ändå på något sätt inte trubbar av läsaren allt för mycket. Så kommer den här små, korta ljusglimtarna, eller så korta sekunder av lättnad. Sen vet man att allt blir värre efter det.
Och de ligger ju i relationerna, de här ljusglimtarna. För det finns ju några sådana starka vänskapsrelationer.
Och oväntade positiv hjälp. Bibliotekarien, hårfrisören.
Man älskar bibliotekarien.
Ja,
ju.
Verkligen.
Ja, när hon får sitt bibliotekskort, då tycker jag, då fick jag lite ljus in. För då förstod jag att det här måste leda till någonting.
Det gjorde jag nog faktiskt. Bibliotekskortet blir nog tårar.
Ja.
De är alltid snälla i böcker, bibliotekarier. Har ni tänkt på det? Det är alltid goda människor.
Det är de väl i verkligheten också.
Ja, precis. Exakt.
Känner ni till den här fotografen Dorothea Lange? Det finns ju faktiskt ganska mycket bilder, dokumentation. Fotografer som var ute, bland annat denna Dorothea Lange, ute och fotograferade på landsbygden i Mellanvästern och i Kalifornien, just de här migrantlägerna. Och en sån bild är ju ikonisk. Migration Mother, som är väldigt
aldrig
mycket
Elsa. Aldrig hört talas om henne förrän du skickade bilderna. De är fantastiska.
Ja,
jag tycker jag också. Jag var tvungen att köpa en bok om henne, så den är på väg hem. Så
ja, jag blev också så här.
Och på ett sätt påminner hon rätt mycket om Elsa, att hon kom själv från verkligen någon sorts medelklass, övre medelklass tillvaro, och sen ja, gifte sig, skaffade barn och sen tvingades ut att möta det här. Ja, genom en kameralins då, istället för att själv bo där. Men.
Mm. Ja, jag tyckte det var en fin bildsättning till den här historien, att titta på de här bilderna som finns på nätet, Dorothea Langs fotografier. Jag tycker det verkar som att det finns en hel del för en bokcirkel att prata vidare om man vill läsa den här tillsammans med andra. Man kan diskutera slutet, det kan vara tillfredsställande eller otillfredsställande. Man kan diskutera det här om hon är en stark kvinna eller inte, och vad som menas med det begreppet.
Nej, jag pratar inte om det.
Och man kan prata om hennes val, om hon är rätt eller fel i att stanna och sedan fly. Det fanns massa frågor här.
Ja, det tror jag absolut. Jag tror att det här är en, jag tror att det är en bok som väcker känslor också.
Ja.
Varför gråter en del floder och andra inte alls?
Nej, och vi pratade om det innan, att jag har varit inne på Goodreads och läst omdömen. Och det, antingen så är det ju 5 stjärnor eller så är det 1. Det finns inte en 3 eller sådär mittenparti. Det finns inte någon som säger ja. Utan antingen älskar man den här boken.
Mm.
Eller så, nej, för 1000 liksom.
Det är alltid kul med sådana böcker, där det går att tycka väldigt olika.
Precis.
Tusen tack för att ni har delat med er av alla era tankar kring den här boken och bullat upp så bra för en vidare diskussion. Åsa Hellberg och Katarina Bivald, tusen tack för att ni kom hit idag.
Tack för att
ni
fick komma.
För vi fick komma.
Ja, vill man fortsätta diskutera Kristin Härnans De fyra vindarna, så kan man göra det på Facebook. Där finns Feel Good kollektivet som just nu diskuterar den här romanen. Detta modereras av Johanna Stenius från Selma Stories. Välkommen
hit. Hej, hej.
Vi tyckte inte det här var en självklar Feel Good-bok.
Nej, jag förstår det. Och jag har ju också läst den här boken och diskuterat den med gruppen just nu. Och jag förstår ju vad ni menar. Det är ju en ganska mörk läsupplevelse. Men det kanske också kan säga någonting om att feel good kan vara mycket mer än vad man först tror. Genren är ju väldigt, väldigt bred. Och jag skulle säga att gemensamt för att en bok ska kunna kallas för feel good, eller för att man ens ska kunna få en känsla av att den skulle kunna ingå, är väl att det finns någon sorts hopp någonstans. Och att det finns ett, framförallt att slutet är hoppfullt, eller det finns ett ljus i bokens slut. Man ska liksom lämnas med någon sorts ljuskänsla. Det behöver inte vara att det slutar med ett lyckligt kärlekspar eller ens med att huvudpersonen överlever. Men det måste finnas någon sorts ljus. Och det tycker jag nog ändå att det finns i De fyra vindarna. Men man kan säkert tycka olika om det. Kristin Härna har ju skrivit otroligt många böcker, och tidigare har hon kanske legat mer inom det traditionella feel-good-relationsromaner och gått mot de här mer dramatiska skildringarna.
Detta tror jag också ni diskuterar vidare i gruppen. Hurvida det är en hoppfull bok och vad man tycker om slutet, det kan man få vara med i den diskussionen på Facebook då, Feel Good-kollektivet, en grupp öppen för alla som vill vara med.
Absolut, välkomna in skulle jag säga.
Men du har tagit med dig en bokhög idag. Det är din uppgift här i vår podd. Och vad är det för böcker du ska tipsa om nu?
Apropå att vi nu ändå är i feel good rummet och rör oss, så har jag tagit med mig några feel good mera romance, som är kanske mer klassiskt feel good romansiga än just De fyra vindarna.
Mm.
Jag tänkte börja med att tipsa om en kanske höstens största släpp inom romance, boken Nattens drottning av Simona Arnstedt. Hon kallas ju ofta för Sveriges romance-drottning. Det är ju en kärlekshistoria i centrum mellan två väldigt olika personer. Det handlar om Kate Ekberg, en tjej som kommer från en väldigt utsatt bakgrund, men som numera är nattklubbsdrottning och driver en Stockholms mest exklusiva nattklubb. Väldigt glammig, tuff och smart affärskvinna är hon. Samtidigt så är hon väldigt svårt utsatt av sin bakgrund och hon har ett gammalt ex som utpressar henne. Hon träffar Jakob, en bankchef som är väldigt stel. Men de möts och det blir såklart en otrolig passion mellan dem. Trots att de är så olika till slut. Och det handlar om deras relation och det handlar om hennes liv och hennes det här hotet och hur hon ska komma och göra sig fri från det. Det handlar också om jämställdhet och självständighet. Så det handlar mycket om att utsättas för brottslighet via nätet och hur man som kvinna ska hantera det. Allt det finns på plats i den här romanen. Men såklart, passionen i centrum. Den är otroligt bra.
Simone Arnstedts Nattens drottning.
Jag går vidare till nästa romanstitel. Och då tänkte jag tipsa om, ni känner ju säkert till Bridgerton-serien som har varit en enorm succé här i Sverige under året. Både på tv som serie men framförallt bokserien om Bridgerton som är skriven av Julia Quinn. Där har ju sista delen kommit på svenska för ett tag sedan. Men då kan man ju vara glad att vi som längtar efter mer får en ny serie nu på svenska av Julia Quinn som heter Smythe-Smith-kvartetten.
Smythe-Smith.
Ja,
inte lätt att säga snabbt.
Nej, man får koncentrera sig.
Ja, Smythe-Smith-kvartetten.
Ja, den första delen som i en dröm kom ut tidigare i år och nu kommer andra delen snart. Den heter En natt som denna och den är ju skriven i exakt samma stil och exakt samma miljö som Bridgerton. Och Bridgerton finns också med i periferin i de här böckerna kan man väl säga.
Så vi är i societeten i någon slags, inte helt tidsbestämt 1800-tal?
Vi är i 1800-talets London. Om man har läst sin Bridgerton så vet man att det finns en årlig musiksoaré som de tvingas gå på, väldigt illaljudande varje år, men som alla ändå måste gå på och sitta och lyssna på. Och så är det väldigt mycket dramatik under tiden. Och det är då familjen som arrangerar den här soarén, Smythe-Smith. Det är de som är i centrum. Så hela den här musikaliska soarén är liksom centrum i handlingen för de här böckerna. Sen handlar det om olika personer i den här familjen. Det är liksom alltid en omöjlig kärleksrelation i centrum. Och innehåller väldigt mycket dramatik, vackra klänningar, ganska mycket sex och väldigt mycket spänning.
Kan man misstänka att eftersom den heter då kvartetten att det kommer bli fyra här?
Ja, det kommer bli fyra böcker, precis. Och nu kommer ju då den andra snart som heter En natt som denna. Och då är det en ung greve, Daniel Smythe-Smith, som är i centrum. Han förälskar sig i en mystisk barnflicka under den här soarén.
En mystisk barnflicka. All right, Julia Quinn alltså, så handlar det om hennes fortsättning kan man säga, en spin-off på
en
Bridgerton.
En spin-off på Bridgerton, ja absolut. Och väldigt lika läsvärd som Bridgerton skulle jag säga, jättehärligt. Sen är man med en bok till som jag tycker liksom är lite Sveriges Bridgerton, nämligen Ulltuna sviten. Det är en serie som är skriven av Amanda Hellberg som kommer ut en del varje jul. Första delen kom för ett år sedan och hette Jul i krinolin. Och nu kommer andra delen och den heter Jul i rubinrött. Och så om man gillar Bridgerton så kommer man älska det här. Hon skriver fantastiska romantik i historisk miljö. Ett 1800-tal. Den utspelar sig i en fiktiv svensk ort kan man väl säga. Och den här boken Jul i rubinrött handlar om en kvinna, Nina Svartensköld, som lever otroligt fint liv till ytan på en fin herrgård. Men egentligen bakom stängda dörrar har hon det fruktansvärt och hennes man misshandlar henne på olika sätt, psykiskt och fysiskt. Och drömmer om ett annat liv. En privatlärare kommer till gården för att undervisa hennes son. Och de blir förstås stormande kära och måste ta enorma risker för att få vara tillsammans. Det är liksom grundberättelsen i den här boken, Jul i rubinrött. Men liksom i Julia Quinns böcker så finns det också många omöjliga situationer att lösa. Det är ganska mörkt stundvis. Jag tycker att Amanda Hellberg är otroligt bra på att placera. Det blir liksom igenkänning till och med, fast det utspelar sig i en helt annan tid och en helt annan miljö, kring just destruktiva relationer. Väldigt bra faktiskt. Så den vill jag verkligen rekommendera. Och den ska vi också läsa i Feelgood-kollektivet i december. Så det är ett tips, förhandstips. Om man vill vara med och läsa och diskutera så kommer den komma i vår Facebookgrupp då senare i höst.
Amanda Hellbergs Jul i rubinrött. Mm. Om man har lite mer feel good garanti så att säga.
Exakt. Det finns väldigt få feel good böcker som inte innehåller mörker. Det måste man ändå säga. Men det är ju för att det ska kunna kännas riktigt ljus, men det också finnas ett riktigt djupt mörker. Då är det med riktigt bra feel good romance. Men ja, det är ändå en viss lyckligt slutgaranti i de här veckorna.
Tusen tack Johanna Stenius.
Tack själv.
Nästa vecka kommer Lina Nordqvist hit till Samtal om böcker. En debutant med ovanligt starkt och eget språk som skrivit romanen Dit du går följer jag. En berättelse som utspelar sig i det tidiga 1900-talets Hälsingland. Lina Nordqvist, nästa gång vi hörs här i Samtal om böcker. Vill du lyssna redan på fredag så finns Samtal om böcker då i gratisappen Podplay och sen på lördag på alla andra ställen. I sociala medier heter vi Selma Stories och jag heter Lisa Tallroth. Hej så länge!
Du har lyssnat på Samtal om böcker, en podd från Selma Stories.
Podplay.